Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Herre, vi har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud Fader, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare. Du helige Ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din helige Ande för Kristi skull, så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus. Och att varje dag leva våra liv i helgelse. Detta hör och bör du nu genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Ja, som sagt, idag ska vi gå på bröllop i Kana i Galileen. Det var en liten bit norrut ifrån där Jesus växte upp i Nazaret. Varje gång jag läser i tidningen eller hör talas om att en man och en kvinna har ingått äktenskap, så blir jag glad. Du kanske tänker att ja, det är väl för att du känner dem då kanske. Nej, jag behöver inte känna dem för att bli glad. Utan det är därför att genom att människor ingår i äktenskap, så är det någonting som är enligt Guds vilja och förordning. Äktenskapet är nämligen en Guds instift. Och redan i Edens lustgård så säger Gud: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det ska bli ett kött. Äktenskapet, mina vänner, det är faktiskt den första gudomliga instiftelsen i människovärlden. Och det är, så vitt jag vet, det enda förbund som endast ska upplösas genom döden. Ingås många förbund världen över i alla möjliga sammanhang. Men aldrig att man har hört talas om att det här förbundet, det är bara döden som ska upphäva det. Detta borde ju ge respekt, ingen respekt hos oss andra. Och hur heligt äktenskapet och hur viktigt det är, det påminns vi också om från Jesu ord i Matteus, där han säger: så är det inte längre två utan ett kött. Och vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja om. Och äktenskapet har också visat sig vara det absolut bästa skyddet för människor som vi lever tillsammans. Allt tal om upprivande av kärnfamiljen, det är inte bara ett angrepp på den bästa familjeformen, utan det är också ett angrepp på honom som är alltings skapare och uppehållare. Och Jesus har också hedrat och ärat äktenskapet som ingen annan, genom att låta det vara en avbild eller förebild av hans egen förhållande till sin brud, det vill säga församlingen eller kyrkan. Om vi betänker detta, ja, då inser vi att äktenskapet till sin natur är oupplösligt. Det är en gudomlig instiftelse i dubbel mening. Dels genom att vara instiftat av Gud, och dels genom att vara en liknelse och förhållandet mellan Kristus, den himmelske brudgummen, och hans brud, församlingen. Och kanske är det också därför rätt naturligt att det var just vid ett bröllop som Jesus utförde sitt första kund. Vi vet inte varför det plötsligt uppstod vinbrist på det här bröllopet. Men uppenbarligen så var det någon som hade gjort sig skyldig till en felkalkylering. Och så att ske även i våra dagar. Man hade inte räknat med att det skulle komma så många gäster kanske. Eller man hade inte räknat att de skulle räkna i sig så mycket. Eller kanske var det ett fattigt par som hade ordnat det här bröllopet. Hade man inte råd så mycket. Men de ville ändå ställa till en fest på sin stora dag. Vad vi vet är att det blev en mycket pinsam situation för brudparet. Och inte kunde det väl vara så värst trevligt att vara värd henne på vid ett sådant tillfälle. Vi vet alla vilka obehagliga känslor det är när vi har ställt till fest och vi bara tittat. Det ser inte ut som att det räcker. Det var några som tog lite för mycket där i början. Ja, ni vet, det är inte så trevligt precis. Och så var det också alltså vid det här tillfället. Men, vad gör man? Vinet har tagit slut. Maria, hon visste vad hjälpen fanns. Kanske var hon inkallad för att hjälpa till. Kanske var hon värdinna i bröllopet, det vet vi inte. Men hon vet i alla fall hur hon ska tackla den här situationen. Hon vänder sig till Jesus. Och så säger hon: de har inget liv. De har inget liv. I detta konstaterande så ligger det också en vädjan om hjälp. Det förstår du. Jesus svar till Maria kan ju tyckas hårt eller rent av avvisande. Kvinnan, vad har vi med dig att göra? Min stund har inte kommit än. Kvinna, säger Jesus. Jag för våra öron så låter det kanske bryskt. Ungefär som tid, kvinna. Men vi ska veta det, hörni, att på Jesu tid så var det ett vanligt sätt att tilltala människor. Kom ihåg mamman som kom och sökte hjälp hos Jesus för sin dotter. Och vad får hon för svar av Jesus? Kvinna, säger han. Det är tro. Eller när den gråtande Maria Magdalena träffar Jesus utanför graven och möts av den kärleksfulla frågan: kvinna, varför gråter du? Eller vid Jesu kors, där Jesus säger till sin mor Maria: kvinna, där är din son. Men nu ska alltså Jesus börja sitt frälsnings uppdrag. Och då är han i första hand inte Marias son, utan sin himmelske faders son. Maria önskar hjälp, en snabb hjälp i en akut situation. Men nu är det inte Marias tidtabell som gäller längre, utan nu är det faderns tidtabell. Jesus markerar att i faderns tid ska han utföra ett under. Och i faderns tid, 3 år senare, så skulle Jesus ge upp sitt liv för förlorade syndare. Ett ännu större under. Trots att Jesus inte hade gjort något tecken tidigare, så litade Maria på Jesus. Och fast inte Jesus ger henne något löfte om att lösa den uppkomna situationen, så säger hon ändå till tjänarna: gör vad han säger till. Hør hvad han siger til Maria, liggende på Jesus. Hun havde jo af engel Gabriel fået vete at det barn som hun skulle føde var den utlovade Messias. Den helige ande skal komme over dig og den högste kraft skal vila over dig. Därför ska barnet som föds kallas helig och Guds son. Det var inte vem som helst när han föddes. Maria kunde lita på Jesus. Men när så Jesus säger till om att man ska fylla de där sex stenkrukorna med vatten, så måste man i alla fall ha undrat över meningen med detta. Det var ju inte vattnet som saknades. Det var inte vattnet som hade tagits ut. Sex stenkrukor. Det var ju ungefär 100 liter. 600 liter vatten i Jesus befallningen. Det måste ju innebära en hel del jobb för tjänarstaden. Kanske inte ens hade en egen brunn på tomten, utan att man hade en gemensam bybrunn. Fyll krukorna med vatten. Men hur som helst så utför det befallningen. De fyllde krukorna till brädden. Så säger Jesus, ös nu upp och bär in det till världen. Ös nu upp och bär in det till världen. Man kan ju undra vad tjänarna tänkte vid dessa ord. Ja, så blir det vatten nu för resten av den här festen. Kanske pratade man lite sinsemellan att det här är väl brudparet har tagit sig vatten över huvudet. Men i alla fall, de åtlyder befallningen. De bär in vattnet till världen. Och han smakar på det. Och vattnet har nu i ett ögonblick blivit liv. I ett fullständigt ofattbart ögonblick har vattnet blivit liv. Något fullständigt ofattbart har inträffat. Men som i vanlig vinframställning tar veckor, månader och kanske år får vi fram ett bra vin. Det har så skit i ett enda vin. Egentligen så behöver vi inte lyfta på ögonbrynen för det. Han skapade hela världen. Hela universum. Med ett ord. Var det ljus? Bli ljus. Egentligen är det inte så märkvärdigt. Men visst, det är oerhört stort. Och den här världen, det är klart att han följer en börda från hans axlar. Så han går till brudgummen och så säger han, hur du, alla sätter ju fram det goda vinet först. Och sen det sämre, när gästerna börjar bli berusad. Men du har så att säga vänt på kuttingen. Du har sparat det goda vinet tills nu. Vi har nog inte våld på texten om vi antar att också brudgummen stod där som ett mycket glatt frågetecken inför vad som hade hänt på deras stora fest. Maria litade på Jesus. Och hon blev inte besviken. I vår episteltext så läste vi, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Underbara ord. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tro på Herren Jesus som blir du frälst. Du och din familj. Så svarade Paulus och Silas, den förskräckte fångvaktaren i Filippi när han frågade, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herre Jesus. Det gäller oss också. Vi ska först och främst tro på Jesus. Då blir vi inte besvikna. I den sista versen i vår text så står det att Jesus vid det här tillfället uppenbarade sin härlighet. Nu fick de för första gången se en glimt av vem han verkligen var. Johannes säger i början av sitt evangelium att vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern. Vi såg hans här. Här ser de för första gången hans härlighet uppenbar. Några av dem skulle få se det också på förklaringsbär. Nu står det här på bröllopet. Så lärjungarna hans härlighet och trodde på honom. Men det menas att deras tro på honom förökades. Det de hade sett och bevittnat på det här bröllopet, det stärkte deras tro på Jesus. Och likadant, hörrni, ska det vara med oss. Det Jesus säger till oss och vad han sin godhet gör för oss, det ska öka vår förtröstan och tillit. Allt det vi läser och hör om Jesus från heliga skrifterna, det ska föröka vår tro. Du förstår ju hur viktigt det är att flitigt umgås med Guds ord. Men för att du ska ha ett behov av Jesus, så måste det bli nöd i ditt hjärta. Precis som det blev nöd efter din på det här bröllopet. Det måste skapas i hung. En mätt människa frågar inte efter mat. Det är bara en hung. Och i Bibeln som är Guds ord, där får du veta att du faktiskt är syndare. Och att du är på väg till en evig fördömelse. Ja, till helvete. Det är Bibelns klara och tydliga undervisning. Du får veta att du är otillräcklig. Att du inte uppfyller kraven för att få komma till himlen. Du håller inte mått. Den rättfärdighet som du inbillar dig att du har, den duger inte inför levande Gud. Han som har ögon som eldslågor, som där står i Uppenbarelseboken. Hos Jesaja får vi höra och lära oss. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Vi vissnar alla som löv och som en vind sveper våra missgärningar mot oss. Ja, lagen, den kräver en fullkomlig helighet av det. Och den kan du inte uppfylla. Guds lag och krav ställer dig utanför himlen. Utanför himlen och saligheten. Guds lag avslöjar dig som en syndare och som sådan dömd till att bortvisas från honom. Och det, mina vänner, det är lagens uppgift. Det är lagens egentliga uppgift. Den säger, du är en syndare. Du förtjänar syndens lön, och syndens lön, det är den eviga död. Det förklarar lagen för oss. Men om du umgås med Guds ord, så ska du också förstå att Gud vill dig det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, läser vi hos Timoteus brev, i Timoteus brev. Gud vill genom lagen visa på att du är sjuk. Du har en dödlig sjukdom som du inte själv kan bota dig från. Du måste till läkaren. Akut. Du ska inte gå och vänta och tro att ja, men det kan ju bli bättre. Tiden läker alla sår, brukar det heta. Nej, inte här. Som det står i sången: skynda till Jesus frälsare kär, se i sitt ord han vägen oss lär. Och mitt ibland då står han ju här ropande: vänligt kom. Vi ska alltså skynda till frälsaren. Jesus, han är läkare. Han har botemedel för alla sargade själar. Och när han säger kom, så är det en inbjudan till vad han redan har gjort för mig. Hans kom, det är inte en uppmaning till dig att försöka göra något för honom, att försöka bli frommare, att bli finare, att bli bättre. Nej, han har redan gjort allt för dig. Allt som du borde göra, jag har redan gjort i ditt ställe. Han är som fågelmamma. Han vill vara som fågelmamma som breder ut sina vingar över sina små kycklingar och skyddar dem från flöken och alla faror. Och där under hans beskydd, där är du utanför. Det har du skydd för den onde djävulen och hans attacker. Och du har skydd också för lagens krav. Hos Jesus är du också iklädd hans rättfärdighet. Hans vita rättfärdighetskläder, som är vit som snö. Den klädseln är något annat än den vi nyss hörde Jesaja berätta om, vår egen klädsel. Du får ta emot frid och förlåtelse i fullt mot. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om en era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om en de är röda som scharlaken, ska de bli vita som ull. Vilket härligt luft. Hörrni, bruden och brudgummen vid den här festen är totalt okända för oss. Aldrig talas om vilka det var. Fullständigt anonyma människor. Och ändå så vågar jag påstå att det här bröllopet i Kana är det mest kända bröllopet genom hela historien. Det är det mest omtalade bröllop i hela världshistorien. Jag till och med den otrogna lärden känner till. Men de debatterar vem Jesus var. Om han var en trollkarl, en illusionist. Men det må de göra. Men vi vet vem Jesus var. Och vi vet vem Jesus är. Och vi vet att han är under också idag. I Hebreerbrevet får vi lära oss att Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Han har inte förändrats. Och mina vänner, han säger till dig att dina synder är förlåtna för hans skull. Och detta är ett faktum. Oberoende av vad ditt hjärta eller ditt förnuft säger, du har det skrift. Du har det skrift. Jesu uppmaning till dig är att du ska vända dig till honom, precis som Maria gjorde vid bröllopet i Kana. Och att vända sig till honom, det innebär att förvänta sig det som han lovat, nämligen evigt liv och salighet. Och därmed, det ska ge dig plats vid det stora bröllopet, Lammets bröllop i himlen. Och där kommer ingenting att saknas eller ta slut. Lovad var Gud i evighet. Amen. Jag går med Jesus var jag går. Han vandrar i min sida. Han läker mig med sina sår och hjälper mig att strida. Om allt går mig emot, där Jesus satt sin fot, där följer jag i Jesus spår. Jag går med Jesus var jag går. Amen. Jag lovar vår Gud att välsigna i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige Ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.